Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Och nu, mina damer och herrar, får vi lyssna på ett helt otroligt avsnitt med Tony Irving. Han är en person som man har sett överallt jättemycket. Let's Dance, domare. Han själv har dansat på en jättehög nivå. Och sen bara så får man höra om hans historia. Och det är som att, alltså, jag höll på att ramla baklänges flera gånger. Det var så mycket känslor i det här avsnittet. Man satt uppspärrade ögon och bara, det här är inte sant. Man höll på att falla gråt. Man höll på att man bara chockerades av de sakerna han har varit med om. Så att, ja, det är helt otroligt. Jag fick en helt ny bild av honom. Men sen så bara, så hur kan en människa vara med om allt det här han har varit med om? Nu hoppar vi in i ett fantastiskt, otroligt spännande, inspirerande avsnitt med Tony Irving.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden. En jätte efterlängtad gäst, Tony Irving.
Tack så mycket.
Så himla roligt att ha dig här.
Tack, det är roligt att vara här. Jag är väldigt nervös, vet du.
Du kan inte vara nervös. Tony Irving kan inte vara nervös.
Jo, men det är så här, det är skillnad att sitta och prata med någon i en intervju och sen att bestämma själv hur man ska förmedla saker. Oh. Nu är det du som ska styra det här, så jag är lite nervös.
Det är roligt. För är det någon person man bara ut och sett, så tänker så här, ska vara nervös, så är det inte Tony Irving som sitter på Let's Dance och bara miljontals tittare och kan dra med allting, och sen bara så står man på golvet och lite chatcha och lite höfter och blir med på liksom saker som bara
Men jag tror det är skillnad, det där är en yrkesroll. Och när man kliver in i yrkesroll, då äger jag den situationen. Men när jag sitter här själv nu, det här är inte min yrkesroll. Det här är din yrkesroll och du äger den här situationen. Så det är, ja.
Vad är du rädd för i vanliga fall? När är du, känner så här, det är lite obekväm eller lite rädd?
Idag är det mest när jag inte har kontroll. Jag är obekväm med att vara i situationer där jag har inte kontroll. Jag är lite kontrollbehov.
Men kan det vara med mycket folk eller är det...
Nej, när det är mycket, för jag älskar att ha mycket folk. Fler folk är bättre. Så där är det i min essa. Men jag är mest obekväm när jag inte har kontroll. Jag är mest obekväm när jag är ensam. Det låter lite konstigt, men jag tycker det är väldigt svårt att ladda ner. Jag är en person som är uppe i varv hela tiden och alltid runt människa. Så fort som jag är ensam, då tar det mig ett par dagar att vänja mig åt ensamheten. Då blir jag inte ensam, om du förstår vad jag menar, men det blir ändå obekväm.
Men är det så att du, när du är ensam, är du rädd för dina egna tankar eller är du rädd att gammalt ska komma upp som du vet att kommer vara jobbigt att bearbeta?
Nej, gammalt har jag ingenting som inte bearbetat. Så min gammal del blir jag väldigt till lugn med min förfluten. Det är mest det här att hela tiden är jag underhållare. Hela tiden så har jag det här behov av att stå framför någon och spexa lite och visa hur duktig jag är. Och när jag sitter ensam, jag har ingen att visa hur duktig jag är för. Måste bara bekräfta mig själv. Och det tycker jag är svårt. Att vara självbekräftande och lugn med mig själv och titta inåt. Vad vill jag göra nu? Hur mår jag? De frågorna fortfarande kan jag ha svårt att ställa till mig själv. Hur mår jag?
Och vad känner du om du skulle ställa den frågan så här? Hur du mår? Hur känner du att du mår just nu? Vad är bra i ditt liv och vad tänker du på? Vad skulle du kunna vakna på natten av just nu?
Jag tänker ofta just nu på saker som jag kan inte påverka. Och det är de som kan göra mig bekymrad. Jag tänker på politik mycket just nu. Jag har en fot i England, en fot i Sverige. Jag ser det engelsk politisk kaos som bekymrar mig för min familjs skull. Och kanske en del av min egen framtid. Men sen också den politiska situationen i Sverige är inte som jag hade önskat att det ska vara. Som är en av de starka anledningarna var jag trivdes så mycket när jag flyttade hit i början.
Vad hade du önskat att det hade varit då?
Och jag tror när jag flyttade hit, det är 26 år sedan nu. Och när jag flyttade hit så var det väldigt mycket lagom. Jag älskar den ordet som en samhällssinn. För man verkligen såg till att alla var med. Alla var med på resan. Alla umgicks med alla. Alla fått möjligheten. Idag är det väldigt mycket jaget som styr. Jag tycker, jag vill ha, jag behöver. Och inte så mycket fortfarande för det gemene man. Se till att din vän har det bra också. Och den samhällsförändring som är på gång i Sverige avspeglas i politiken. Väldigt många väljer sin politik utifrån vad gagnar mig istället för vad gagnar oss. Och det tycker jag för mig är en orosmoment. För man vet aldrig var det landar.
Men så här då, Tony. Jag läste din bok inför det här också. Live, Love, Passion.
Ja.
Sjukt bra bok, måste jag
tack
säga.
Så mycket.
By the way. Jättebra, magiskt bra skriven. Jag funderade flera gånger också. Det här är så bra skrivet. Och sen också att man var nära dig hela tiden också. Du är så brutalt ärlig i den. Som jag har läst ganska mycket självbiografier genom att man intervjuar mycket folk. Men jag tycker verkligen det här var riktigt, riktigt bra. Det rekommenderar jag verkligen alla att läsa. Oavsett vad du gör för någonting, för att den var underhållande, man fastnade i den hela vägen. Så att jättebra bok, men det blev också att jag själv fick en helt annan syn av dig än vad jag hade innan. Och innan var det väl inte för att jag hade dålig syn av dig innan, men då är det som du säger, men den här entertainen, det är underhållning, det är Let's Dance, det är snabba puckar, det var snabb, det är rappa grejer, det är jävligt mycket energi, det är roligt, det är kul allting. Och den här sidan som du som vi ska gå in på nu, som du har haft med alla de tuffa sakerna som hänt, svårigheterna. Det var... Jag förväntade mig inte den biten.
Nu är jag lite... Varför förväntade du inte det?
Jag tror att utåt sett, när man ser dig, så ser ditt liv för bra ut för att du ska ha ett sånt tufft förflutet.
Okej, fasaden.
Fasaden, ja.
Ja. Mm. Ja. Min bransch, och igen jag kommer tillbaka till dansen. Vi lär oss hela tiden sätta på rätt kavajen, sätta på rätt slips, kamma håret rätt, gå ut och visa upp att du är bra. Som tävlingsdansare, och det kan man säga det väldigt tidigt. De flesta av oss hade inte råd med mat. Vi åt ris och tomater när vi dansade, för det var det som vi kunde köpa in billigt. Men ändå så gick vi till tävlingar i fina kavajer, slips och gav det här ut, utseende av att vi hade lyckats. Det brittiska, stiff upper lip, presenterar det perfekta. För så att de här två sakerna har programmerat mig. Så det är alltid enkelt för mig att kunna få säga, ja, men det är bra. Det ser bra ut. Fixa håret, sätta på rätt kläder, sätta på rätt beteende. Så levererar man det som andra förväntar. Men bakom kan livet rasa åt helvete. Och det gör det många gånger. Men fasaden fanns för det mesta alltid på.
Lite sorgligt också. För att då... Alltså det är så, men på något sätt så är det också att man kanske... Man vill inte gå ut som den här clownen och stå där på scenen. Och sen går man bakom och gråter.
Nej. Men så har de flesta personer detta någon gång i livet. Och det här är grejen för mig. Alla människor går på en resa. Idag har jag lärt mig inte bara se min egen resa, men jag försöker se den resa för den personen bredvid mig. Och om jag går igenom livet och bara fokuserar på mina problem, mina bekymmer, hur jag har det, jag blir väldigt inåtriktad mot min eget liv. Och då fastnar jag på mina egna problem. Men om jag kan se någon annan som är bredvid mig, vad de går igenom, då kan vi tillsammans hjälps åt att gå igenom saker bakom fasaden. Och jag tycker att min farsa är en perfekt exempel av det här. Jag har aldrig förstått hans livsresa. Jag förstod aldrig att han var en pappa till mig precis som hans pappa till honom. Det ärvdes och gick vidare. Jag visste inte vad min pappa hade haft för problem när han var yngre. Jag visste inte vad han offrade för att vara en farsa så ung. De drömmar han gav upp. Nu när vi i senare i livet förstår jag vad hans livet har varit för de saker han har offrat. Så jag ser på mitt liv mer som, ja, det har varit tuff. Men det var då. Det kommer vara tuff igen i vissa saker. Jag är trots allt bara 53. Ja, livet är inte över än.
Nej. Det är ju så livet är. Det går upp och ner hela tiden. Men vi börjar med, du är uppväxt i England.
Ja. Yeah.
På, vad heter den här?
Ainsworth.
Ainsworth.
Ja. Yeah.
Ainsworth i England. Och det känns som att du och din pappa hade ju en väldigt speciell relation. Du har ju skrivit att du i många skeden har bara hatat honom nästan, ja, mest av allt. Och du har känt dig sviken av båda dina föräldrar och massa saker. Men om man spolar tillbaka lite grann, hur var det i början? Alltså någonstans när du var så här 0-10 år.
0-10. Pappa var en idol. Min pappa var min idol. Han var den personen som alla såg upp till. Han drev eget bolag med sin brorsa och sin farsa. Han hade familjen i centrum. Lite som du var inne på med det här att fasaden och allting ser bra ut. Han var killen som hade allt. En vacker fru. En fru som var hemmafru. En fru som såg till att huset ordnat. Barnen omhändertagits. En typiskt lite... över medelklass engelsk familj, bodde bra, allting serverats för honom, och jag bara såg honom som min pappa som skyddade mig från världen, min pappa som säger till att jag har det roligt, min pappa som kommer hem och leker med mig, min mamma som var kärleksgivaren. Pappa var aldrig kärleksgivaren på den sätt, han var med det här idol på pedestalen, och mamman var bara det här stor kärlek. Men ändå, både två, även om jag säger det här, så det var någonting som fattades. För det var det här när helgen kom. Både mina föräldrar gick ut och festade på fredag, lördag kväll. När helgen kom så vill mina föräldrar åka bort för helgen och vi fått vara hemma. Så det var det här redan då, 0-10, det här älskar mina föräldrar, men de också var väldigt mycket frånvarande.
De höll på avstånd lite grann.
Ja, det var, men de var väldigt ung. Du vet, att ha väldigt ung föräldrar som behöver leva ut sin egen liv.
Så de fick dig när de var, din mamma var 17 va?
Ja, mamma var 17, var pappa var 19. Ja. Så när man ser den ålder, då var det mycket. Min pappa hade sina drömmar, sina behov, sitt liv att driva. Och även om jag såg dem genom min barn, min 0-10 ögonen, väldigt ofta när jag tittar tillbaka och försöker minnas, så var det här resentment. Det var ledsenhet att nu blev jag överlämnad till mormor, möster, kusiner som skulle ta hand om mig och mina syskon för helgen för att de ska ut och festa.
Och efter det här så gick du hem och berättade för din mamma.
Ja.
Och det blev ändå att... Nej, men hon reagerade bra på det.
Mamma var bra. Mammas syn på saker och ting var... Och det förstod jag inte helt och hållet då. När jag tittade tillbaka så förstår jag hennes syn var... Det här är vem du är. Berättar inte för din pappa. Helst ville hon ha att det skulle vara vår lilla grej. Tills jag var lite äldre. Men ändå så berättade jag nästan allt för min pappa. Jag satt ner med honom och berättade allt som händer i skolan, allt som händer med vänner. Vi hade den diskussionspunkten. Så för mig var det här, okej, ska jag verkligen få hjälp med det här? Det är inte mamma jag ska prata med, det var pappa jag ska söka hjälp med. Så jag berättade för honom. Min mamma gav mig en annan grej när jag gifte mig första gången till en kvinna. För hon sa innan jag gifte mig, du behöver inte göra det här. Just då så förstod jag inte vad det var hon syftade på. Men nu att vi har pratat om saker jag är äldre så förstår jag att det var hennes sätt att ge mig en sista utväg. Jag behövde inte gifta mig för att få en botemedel. Jag behövde inte gå igenom det. Så mamman har varit accepterande hela tiden.
Och hur reagerade din pappa?
Well, först det var att han var äcklad. Han var äcklad, han var arg, väldigt aggressivt. Han tog mig och höll mig mot väggen så att ingen son of his is a shitstuffer. Och det var det första reaktionen han hade.
Och vad han sa för något?
No son of mine is a shitstuffer. Mm. Det är en väldigt fult begrepp.
Vad menas med det? Shitstuffer?
På svenska så har man en liknande. Det heter bajspackare.
Bajspackare?
Ja, det var en uttryck som han använde. Han var arg, han visste inte bättre, han var ung. Men vi pratade om, min farsa var 35, nästan 36 när jag började berätta för honom. I en generation var, enligt honom nu, han hade inte haft kontakt med homosexuella själv. Han visste inte hans erfarenhet för vad han hade läst, haft berättat för sig och var rädd för den. Så han tog mig till prästen. Så det var att sitta ner med prästen och få en ännu starkare bekräftelse av allt med mig var fel. Så det var både min farsas upplevelse som var baserad på hans rädslan och prästens vilja att skapa skam och rädslan som satt mig på en annan begränsad eller livsinriktad begränsning.
Du skriver också att prästen blev lite upphetsad. Den är så sjuk ändå att du kommer dit. Och sen så ska han då på något sätt, så säger han att allt bara är totalt fel, att du är en sjukdom och allting. Och sen sitter han och är lite kåt.
Jag visste inte då hur... Ja, jag visste att han var upphetsad. Jag förstod det. Idag så ser jag det som en del av den sjukdom som fanns i kyrkan som vi är väldigt medvetna om. Många präster har gömt sig själv i kyrkan. Men på den tiden, det var för mig mer av att se en person med dubbelmoraler. Jag såg att genom samtalet, saker som jag berättat, saker som vi diskuterat, det fanns en reaktion. Men det var ingenting som han agerat på. Så det var inte som att han gick över gränsen med mig, men mer en upplevelse från mig att den tiden att han är upphetsad från samtalet, från reaktionen, från diskussionen. När jag tänker på det nu också, saker som han berättade för mig som hur man ska stänga av, hur man ska neka sig själv, hur man ska inte agera på det. De var antagligen hans egen livs erfarenheter. Det var de saker han berättat för mig som jag behövde göra, som han hade gjort för sig själv. Och när man tittar tillbaka och ser att en person straffar sig själv genom att försöka få mig att straffa mig själv, men ändå är upphetsad, det är en jäkla ond cirkel man har skapat ja, hela vägen genom samhället. Alltså.
Det var ett segment som jag tyckte också var så här riktigt tufft, riktigt hårt. Och det var så här att du och din pappa, ni blev ju väldigt så här osams och att ni slängde er över grejer, och du var ju ung, så då sa du en mening till honom som han sen besvarade, som skar in en kniv rakt i ditt hjärta.
När man är sårad så vill man gärna ha någon annan ansvarig. När man vill förneka sig själv försöker man hitta anledningar till vem man kan skylla på. Om jag hatar mig själv, jag vill inte ta ansvar för att jag hatar mig själv. Jag vill skylla på någon annan. Jag vill gärna såra min pappa. Jag är medveten om det nu. Min uttryck var 100% baserad på att jag vill såra honom. För han hade redan sårat mig med sin beteende mot mig. Hans replik däremot var inte det. Jag vet inte hur jag ska säga det. Alla barn har utbrott mot sina föräldrar.
Så är det.
Och vi säger väldigt ofta saker som vi inte menar. Vi säger det utifrån en temperament, vi säger det utifrån dumhet, vi säger det utifrån naivitet och från att vara barnsligt. Jag sa till min farsa, jag hade önskat att han var inte min pappa. Jag också sa att det som inte kom med helt i boken, att jag önskar han var död. I temperament, i irritation, barnsligt utbrott. Hans replik däremot var att slänga tillbaka till mig samma sak. Att höra ens pappa, den idol, säga det och sen ser hans reaktion av att vända ryggen, av att bete sig som man inte existerar, av att ta avstånd, att förneka ens existens. Av när jag ringde till min mamma och han skulle säga, det är din son i telefonen, inte ens brukar mitt namn. Den resa han gjorde, den val han gjorde, skapade en sån hat som kom ursprungligen från kärleken. Så kärleken mot honom var så stark att hatet blev väldigt stark. Och jag kan säga, jag har aldrig hatat någon annan sedan dess i mitt liv. Att komma över den hatkänslan har lärt mig att det är en av de värsta känslor jag har haft i mitt liv. För att hata någon så mycket är väldigt självskadande. Vad jag visste inte var att jag trodde han hade stängt av mig på grund av mig. Jag förstod inte då att hans besvikelse, hans irritation, den avstängning av mig handlade mycket om vad han behövde lära sig, vad han behövde gå igenom, hur han såg på sig själv, att han såg att han hade misslyckats som en farsa, att det här var hans fel, att han förnekade mig också för han var äcklad. Det gick mot hans religion, det gick vad han hade varit uppfostrad till, men också att han kände att han var en förlorare. Och det fick jag lära och förstå senare när vi hittade varandra igen.
Tack för att du delade med dig av det.
Det har jag ganska mycket, till 99% har jag förstått min farsa lika mycket som jag förstår mig själv. Den här stunden i livet har varit en livsavgörande grej för mig. För vad jag visste inte i det här avstängningen var att min farsa hade vågat gå sin egen resa. Han började läsa om homosexualitet. Han började ställa fråga. Han började vilja veta varför jag var som jag var. Hans resor och min resa gick parallell. I min behov av att lära känna mig själv behövde jag vara fri från min pappa. För jag behövde vara fri från de urgamla värderingar som han höll mig fast i och var en ankare i någonting som tillhörde 1800-talet. Han gav mig i att han tog avstånd, blev nu måste jag klara mig själv. Och då hittade jag vänner som var lik mig. När jag hittade vänner lik mig, då började jag öppna upp, hitta min egen identitet, förstå mig själv och konstigt nog utbilda mig själv om min egen läggning. Jag behövde förstå. Vad jag visste inte var att min pappa gjorde samma resa. Han behövde vara fri från den konflikten jag skapade i hans liv. Så att han kunde ta tag i hans egen begränsad kunskap. För han hade lärt sig från kyrkan samma sak som hans pappa hade lärt sig från kyrkan. Samma sak som hans pappa hade lärt sig från kyrkan. Han hade uppfostrat mig med samma värdering han hade fått från sin pappa. Som hade gått i arv. I samma byn. I samma miljö. Och ingen hade ifrågasatt någonting. Så i just det här, vi har två personer som båda två ifrågasätter saker från olika generationer. Och det här avspeglar hur hela samhället har varit. Vi pratar om en 40-talist person och en 60-talister som i deras liv har avspeglat det som samhället har gått igenom. Förändringar, förändringen i sin påläggning, manliga och kvinnliga roll i samhället. Och han, den här konflikten, hade det inte hänt så hade jag inte suttit här idag. För jag hade antagligen fortsatt försökt gifta mig igen, skaffa barn, leva en lögn, supit ihjäl mig.
Mm. Ja, du blev utslängd här.
Mm.
Hur gammal var du?
Första gången eller andra gången. Jag var utslängd av min pappa två gånger. Första gången jag blev utslängd var jag 19. Andra gången var jag 23. Ja.
Och var det här, är det här första eller andra gången?
Andra gången.
Det här är andra gången, ja. Och det var här du drog till USA?
Ja. Nej, första gången. Jag drog till USA när jag var 17 med min fru. Så vi var två unga personer.
Just när ni drog till USA, och det var din fru då? Just när ni gifte er?
Ja, jo, jag gifte mig strax innan jag fyllde 18.
Det är så. Det är det sjuka är, som jag sa i början. Alla ni som lyssnar. Tony, han har sånt stört liv. Vi är för 17-18 år.
Men vet du, hälften av min klass var gravid. När jag var 17-18, det var inte ovanligt i England att man var programmerad, du vet. Att man gick på gymnasiet var ovanligt. De flesta personer i min generation började jobba vid 16. De var gift innan de fyllde 20. De skaffade första barn innan de fyllde 20. Så majoriteten i min umgängeskrets att jag skulle gifta mig innan jag fyllde 18 var inte ovanligt för många av tjejer som jag kände var gravid redan.
Förstår.
Så det är en annan värld, en annan tid, en annan land.
Ja.
Men vi stack till USA. Vi fått ett väldigt bra möjligheten att testa. Och sen lämnade hon mig i USA.
Du var dumpad?
Ja, dumpad. Hon ville tillbaka till England för hon hade förstått att jag var bög.
Förstår.
För jag hade ljugit till henne. Jag hade försökt att övertala henne att jag var en heterosexuell man. Hon visste inte att jag var ute efter en botemedel. Och jag kunde inte förfölja mina plikter som en heterosexuell man i förhållandet.
Alltså exempelvis ha sex?
Sex klarade jag av funktionellt, så lite som möjligt. Jag skapade bråk. Jag gjorde saker som till exempel strax innan vi går och lägger oss på kvällen, jag såg till alltid att det var bråk. Så vi var osams, så det blev inte
för
det.
För att du inte ville ligga och kramas med henne?
Ja. Jag köpte katter, det är så roligt. Jag köpte katter som sov i sängen. Tre stycken. Så det blev obehagligt att komma nära varandra i sängen. Jag gjorde allt för att inte behöva vara någonting.
Men gud, vad jobbigt att vara i den här dubbelvärlden. Alltså det måste vara varit så himla jobbigt.
Det jobbigaste
fångade är... Fångade sig själv.
Men det är ljugandet. För att leva i en dubbel liv, både väl kan aldrig träffa. Min verkliga själv och den fasaden jag målade upp för henne och målade upp för alla fått inte träffa varandra. Så man ljuger. Man ljuger om sina känslor, man ljuger om sina beteenden, man ljuger om kärleken, man ljuger om intimt, man kan ljuga över en huvudvärk, man kan ljuga över att man har ont i kroppen. Allt som man behöver inte leva ut fullt, den värld man försöker skapa. Kruxigt var att man skadade den här andra personen. Den här andra personen har givit sig in en sann relation, en sann förhållande med sanna förväntningar. Och vad hon gifte sig med egentligen var en fasad som jag målade upp bara för att jag vill inte acceptera mig själv. Så den personen hon gifte sig med fanns inte på riktigt.
Det är en tuff börda att bära.
Ja. Och när man säger att börja acceptera sig själv och titta tillbaka, det tuffaste med att rensa livet är inte det som jag har varit med om. Det är hur mina beslut har påverkat andra. Det är det som är det tuffaste att acceptera och förlåta sig själv för. För när man tittar tillbaka i livet av att göra upp med saker, det handlar om att du ska kunna förlåta dig själv. Inte bara ha förlåtelse från andra.
Nej. Jag har faktiskt en jättebra grej till det där. Som jag fick när jag, för typ några år sedan när jag pratade med en vän till mig. Då pratade vi om så här saker man har gjort i sitt liv som man kanske inte är stolt över, som vi alla har gjort. Och då berättade jag om de grejerna som jag sa att men det här kan jag fortfarande tänka på en del och få dåligt samvete av. Och då sa han så här att, men Alexander, ska du kunna tänka dig att göra det idag? Bara, nej. Ja, då är det där den gamla versionen av dig själv. Därför är du inte, därför är det inte dig själv. Och nu kan du gå vidare. För att vi tänker på ett sätt när vi är 15, vi tänker på ett sätt när vi är 20, ett sätt 25, 30, 35, 40, 45, 50. Och förhoppningsvis så blir vi smartare och vi lär oss av, nej, men på det sättet som jag betedde mig då, det skulle jag aldrig göra idag. För att, men det jag visste då, så som jag betedde mig då, nej, men det var också då, det är inte nu. Så därav så kan man också släppa det och man kan gå vidare. Det är en annan version av dig själv, det är inte du.
Det är det som är, när man ser sig själv som du är inne på, man ser sina förändringar. Kruxigt är också att det är bakåtglidande moment. Det blir saker som kan hända, och som hände mig, var att jag kom fram och gled bak. Så när jag tittar tillbaka så ska jag förlåta mig själv, då har jag upprepat saker. Och då är det svårt att förlåta, för den personen som gjorde samma misstag 5 år senare borde ha varit klokare.
Jo, fast nu kan du ju... Det är svårt att göra om man gör om det. Mm. Fast många av de sakerna antar jag att du inte gör om idag.
Nej, det gör jag inte.
Och därför så kan man ju gå vidare idag i alla fall.
Jag tror, bara att se någonting som idag. En sak som är väldigt viktig för mig är rakhet. Att jag är rakt. Jag säger vad jag tycker med så få ord som möjligt. Färger inte in saker så mycket. Och till 99% så ljuger jag inte. Den 1% jag ljuger är ofta att jag undviker säga saker till min man så jag inte får honom irriterad.
Nej. Ja. Hur länge har ni varit ihop nu?
6 år. Ja. Vi är tillsammans i 6 år.
Härligt. Har ni någonting som gör att ni håller förhållandet kryddigt fortfarande?
Kryddigt och ganska mycket.
Har ni någon så här, ni ska pussas varje dag eller att ni ska, du lagar ju mat varje dag. Men
vi har alltid middag tillsammans när jag är hemma. Mm. Som ungefär 5 dagar i veckan. Så vi är alltid en middag tillsammans. Och telefonen avstängt, tvn avstängt, radio avstängt. Tänder ljuset, sitter på varsin sida av en liten köksbord och pratar. Pratar om hans dag, min dag, vad kommer imorgon, vad kommer... Vanlig prat. Och ta den tid att prata med varandra. Men det är enklare nu att, du vet, jag är en mogen man med mycket i bagaget. Så jag förstår viktigheten av den samtal. Sen också det här att det är det som jag tycker idag är stimulerande. Att lyssna till min man pratar om sin sin idé och sina tankar. Det är upphetsande faktiskt. Mycket mer upphetsande än jag trodde det skulle vara, den mentala biten. Sen är det här också med ett pussande. Vi går aldrig till sängen osams. Det har vi gjort till en regel, och det är alltid en pussande sätt. Men vi har två hundar i sängen, så det är tre katter med min fru och två hundar med min man. Så det är lite hitta på fantasi för
det
dem.
Det är mysigt.
Ja, det är det.
Vad är det för hundar?
Två petit brabancon.
Och är det så här jättesmå hundar? Eller?
Det är en griffon. Det är en griffon, men lite tjockare, lite mer bestämt version.
Okej.
Okay. Ja, så det är en liten hund, det är 6,5 kilos hundar.
Ja, ja. Mysigt.
Well, vi har inga barn, så de är som att ha 2-3-åringar hemma hos oss. Och vi skämmer bort dem som 2-3-åringar också.
Det är därför de är lite tjocka kanske. Ja,
jo, det är det. Ja.
har du varit sugen på barn?
Ja. Barn är, när jag tittar på saker, jag säger inte misslyckande, men barn är det saknande i livet. Speciellt nu att jag har blivit äldre. Jag ser många av mina vänner har barnbarn. Du vet, att säga folk har barn om man har är inte föräldrar själv, då kan man stå där och gå, okej, ja, no big deal, jag kan bli själv, jag ska lägga mer tid på mig själv. Men nu ett barnbarn börjar komma i mina vänners liv, då tittar jag och tänker, det är nu jag upptäcker att det kommer att bli ett tum på den sidan, livet ut. Så ja, jag saknar och ångrar det beslutet. Men Alex och jag var väldigt mogen när vi träffades. Och när vi satt ner och diskuterade, jag hade en vän som hade precis haft barn vid 60. Och då såg vi konsekvensen att den här personen kommer att vara 20 när den barn är 20. Hur kommer den här barnen att uppfostra? Så vi ställde väldigt många logiska frågor. Och så sa vi nej. Om vi skulle ha barn med mig vid 51, då är jag 70 med en 20-åring. Men då är jag 60 med en 9-åring. Nej, det är inte rätt. Så från logiska skäl och analys så valde vi bort barn. Och innan dess så har det blivit, jag har varit för upptagen med mitt jag för att vara pappa.
Du får hänga med vänners barn och barn runt om. Det finns gott om barn man kan ha tid med.
Vi är de här två bögar man lånar ut sina barn till, och sen lämnar vi tillbaka dem bortskämd. Och väldigt ofta med väldigt mycket socker i blodet.
Precis.
Hyperaktivt.
Ja. Exakt. Så är det någon som har något barn, så då är det bara att åka hem till Tony och Alex och ta dem väl hand om.
Det går bra.
Om era barn. Om du skulle rekommendera folk att göra någonting varje dag i 10 minuter, vad hade det varit?
Promenera. Promenera.
Tänker du på att gå dina 10 000 steg varje dag, eller att du ska försöka?
Ja, men det gör jag. Varje morgon, det första jag gör varje morgon när jag kliver upp, och sätter hunden i koppel. Och sen tar jag promenerar ungefär 1,5 timme. Går drygt 10 kilometer varje morgon. Och har en fantastisk runda var jag tar mig ut i skogen. När jag bor, jag följer vattnen hela vägen ut. Bor i Mästerholmen, fantastisk miljö. Andas, kommer ut i naturen. Lämna telefon hemma. Jag gör inte det, nu gör jag det. Förut tog jag telefon med mig och lyssnade till musiken. Men folk ringde hela tiden. Under. Så nu lämnar jag telefonen hemma. Men det är promenera. Ta en promenad, komma ut i frisk luft och lyssna. Och det låter lite dumt, men jag har börjat göra det mer och mer. Jag lyssnar, så att jag vill ha, hur låter det med det här låter konstigt. Hur låter det med träden? Hur låter fåglarna? Hur låter naturen? Det har blivit så lugnande för mig. Min man tycker jag är lite pucka om, men det är vad jag är i livet just nu.
Men det är väl superhärligt.
Ja.
Lyssna in, få känna närvaro.
Vad jag är just nu.
Vad tror du nu när du ser tillbaka på allting du har gjort? Vad har gjort att du har lyckats med de sakerna som har gått så himla bra? Du har varit extremt duktig dansare också, tävlat på internationell nivå för flera länder och varit runt över hela världen. Och sen så har vi ändå de här bitarna, att vara en av Sveriges mest folkkära personer. Och varit, nu känns det som att du är mest älskad, men i början var du ju också hatad för att folk har inte, i Sverige också, lagom Sverige. Ja. Du var inte lagom.
I min egen level så trodde jag var det. Det var inte tills jag kom i tv när jag upptäckte att jag var
inte
det.
Inte i sofforna, men du var ju exotisk.
Ja.
Men det var ju framförallt i början. Eller du är exotisk nu också, men då, nu är ju Sverige van vid det.
Ja. Att, jag har blivit normal. Jag har skapat mig normal runt omkring mig.
Ja, men vad har varit nycklarna till att lyckas med allting?
Att jobba. Att vilja jobba. Du vet, det är väldigt ofta... Jag säger det så här. Jag jobbar med väldigt många kända profiler. Jag jobbar med folk som vill vara kända profiler. Jag jobbar med yrkesdansare. För mig, att jag kan få en fot i dörren och få dörren öppet är att vara lätt att jobba med. När jag träffar någon, för mig, en projekt börjar. Jag är lätt att jobba med. Jag är anpassningsbara. Jag dyker upp, har någon ett förslag. Jag gör det. Vill någon ha förändring? Jag gör det. För jag är alltid en underleverantör. Jag jobbar alltid i leverantör eller underleverantörsställning. TV4 beställer. Produktionsbolag anlitar mig. Jag måste leverera en tjänst. Ett företag vill ha ett gig. En eventsbolag är bookad. Eventsbolag bookar mig. Bokförlaget vill ha en bok. De beställer boken. Jag ska leverera. Eller jag har någon som levererar, som Linda gjorde, Life, Love and Passion med mig. Jag har någon som jag jobbar med. Så jag är alltid i leverantör eller underleverantörställning. Så jag vill sälja min produkt. Jag vill vara lätt att göra med. Och när någon köper produkten, jag vill ge dem de bästa möjliga saker och upplevelser de kan få. Så de tar mig tillbaka. Så det är det som är grejen. Hård arbete och villighet att förändras.
Now it's time for Trey's sista frågor.
Då kommer vi in på de sista frågorna. Och första är då, vad hade du sagt till ditt 20-åriga jag?
Skiter i alla andra personer, kör det. Men skada ingen på vägen.
Hur ser tiden ut för dig nu framöver? Hur ser 2020 ut?
2020? Lite som 2021 faktiskt. Det är jag kör mina kristningar på Cinderella. Det har jag gjort nu i 15 år. Nu kör jag fram till 2021 på tisdagar. Tisdagskristningar. Så jag är kvar med den. Det kommer dansband.
Är det varje tisdag hela
året? Varje tisdag. Ja.
Häftigt.
Jag har gjort onsdagar i 15 år. Nu går vi över till tisdagar. Så,
men det är populärt.
Ja, det går jättebra, vi har jätteroligt. Men jag älskar att jobba på sådana grejer. Du vet, man åker bort med folk i 24 timmar.
Det måste vara så himla kul.
Ja.
Du är också som en så himla stjärna där alltså. Det måste ju vara köer för att få prata med dig och hänga och fråga och alla måste ha
så. Men vet du, vi dansar tillsammans. Jag är ut bland båten, jag minglar överallt. Så för mig det är det som jag åker med som passagerare. Även om jag ska jobba, jag ser mig själv som en passagerare. Så jag minglar med folk, vi skrattar tillsammans, gråter tillsammans.
Du är inte trött när du kommer in i hytten då? Eller känner du bara lycklig?
Jag är bara glad, det är sån laddning. Det är personer, så jag får vara med personer som offrar 24 timmar av sitt liv för att åka på en kristning, har en underhållningsstund för de vill bara vara glad.
Fantastiskt.
Det är ingen som åker på de här som vill vara sur.
Nej.
Så den energi som kommer när folk vill bara vara glad,
det är helt magiskt.
Är smittsam.
Och det är varje tisdag på Cinderella.
Det är varje tisdag på Cinderella.
Och då är det bara att gå in på Cinderella, eller man kan väl googla det, cinderella.se kanske. Ja.
Och sen är det Malung dansbandsvecka.
Det är fantastiskt.
Till sommaren, det har jag gjort nu i 17 år.
Ja, vi var ju på en dansbandsvecka, vi var inte i Malung, men vi ville åka dit när vi hade husbilen. Men det är ju, jag har hört om Malung, att det är helt legendariskt.
Ja, det är amazing. Det är ingenting. Vet du, det är världens största event för dansband nu. Det är, folk vet om dansbandsveckor över hela världen också. 52 000 besökare under en vecka. Och jag har danslektioner 5 dagar från morgon till kväll.
Så himla roligt.
Ja. Det är jätteroligt. Med sjukt. Cecilia Erling faktiskt från Let's Dance.
Ja, kul.
Det är jag och Cissi.
Ja, roligt. Det måste vara jättekul. Jag gick några danskurser, några buggkurser när jag var yngre. Så att jag har några bugg... jag kan lite turer.
Men kommer du att dansa någonting? Kommer vi se dig i Let's Dance?
Ja, jag får invänta förfrågan först. Men absolut, det skulle vara jättekul. Jag blev mobbad lite i början för att jag ville ha bugg på den här fri, hon hade så här öppen timme, så gick läraren ut och frågade, ja, vad är det ni skulle vilja göra på den här öppna timmen? Och då räckte jag upp handen och sa att jag vill ha bugg. Då alla bara kollade på mig så här. Men jag gick några kurser, så att jag och min fru Ida var i alla fall, vi var i på Öland på någon så här dansbandskväll där, som också var inte lika stor som Malung, men den var ändå relativt stor där.
Och Ölandsveckan, det är fantastiskt.
Ölandsveckan var det.
Ölandsveckan,
det var dans hela, var dansband hela veckan där.
Och det är
där
Sveriges bästa buggdansare samlas där varje år.
Ja, var många som var sjukt duktiga. Ja. Och sen så, men det, jag tycker det är häftigt. Jag tycker den här, någon dans som jag tycker är väldigt speciell dock, det är den här när man gnussar.
Ja,
när man står och sen så är det man typ med pannan i varandras pannar. Och sen så...
Och vet du, den är svensk. Det roliga är både bugg och gnuss är två dans som är helt och hållet svensk pardans. De finns inte någon annanstans. Så gnuss är en företeelse som kommer upp från Sundsvall och Ånga. Mm-hmm. Så det, och det har spridit sig. Det är det här att vara intimt, vara lite för intimt, våga gå över gränsen och dela varandras kroppsfett med varandra. Det är lite...
Ja, det ser väldigt speciellt när man ser det. Men det är också... Man ska ju våga vara sig själv, våga vara lite annorlunda och testa saker som är lite läskigt. Det växer man på. Alla borde gnussa lite mera.
Oh. Men det är det här också, att dansen nu... Vi bor i en samhälle där folk är ganska ensam. Vi har en hög anhållt personer som bor single i Sverige. Och dansen börjar ha en funktion samhällsmässigt. För det sammansvetsar folk och man får väldigt mycket kroppsberöring på en sensuell nivå som är inte sexuell. Så det har också en funktion utöver det här endorfin och glädjer och musiken och kreativitet. Det har en praktiskt behov.
Nu, stort tack Tony Irving att du var med. Det har varit helt fantastiskt att ha dig med.
Jag är inte lika nervös nu som jag var i början. Men så tack för det här.
Ja, om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då? Kan man skriva till dig på Instagram?
Man kan skriva på Instagram, man kan gå in på min hemsida. Konstigt nog, jag är fortfarande på en Niro.
Ja, okej.
Okay. Så alltid, jag, min telefonnummer, allting är fortfarande tillgängligt för alla.
Är det lite jobbigt då?
Nej.
Nej.
Jag får samtal med jämna mellanrum från folk som vill bara ha kontakt. Jag får några busringningar från barn med jämna mellanrum. Men å andra sidan, de här barn som busringar, de har roligt.
Ja.
Och jag busringde när jag var ung. Jag knackade på dörren och sprang därifrån för att se om tanten kom ut och svarade. Så det är bara... Det
är kärlek.
Ja.
Stort tack att du var med, Tony. Nära att ha dig med.
Tack. Äran att vara här.
Fram Gangs Body with Alexander Poleros.
Ja, det var helt otroligt. Ett sånt jäkla avsnitt och sån himla historia om allt han har varit med om och den här liksom sorgen han har i sig och allt han har, den här clownen, den här personen som står i mitten och alla sitter runt om och sen bara så öppnar man upp honom och märker vilket tufft förflutet han har, hur han mår och hur det känns. Ja, han är också otroligt tacksam att ha med, att han ville dela med sig av den här historien. Vill du läsa mer om honom och kanske läsa i detalj ännu mer, så finns det en bok som heter Live Love Passion som han har släppt och som jag tycker också var en otroligt bra bok. Jättebra, välskriven, man fastnar från början till slut i den, så att jag tror att vi gör så att vi länkar den i avsnittet där, så kan ni bara i poddbeskrivningen, så kan ni bara klicka hem den om ni vill eller lyssna på den. Helt otrolig bok. Jajamän, nästa avsnitt är ett best of avsnitt, så då kommer ni lyssna på massa best of grejer best of för 2019 tror jag faktiskt. Ja, det kommer bli magiskt. Ha det bäst, ciao.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.